Morgongänget på Retro FM.
Jag såg i Frankrike för en vecka sedan Daniel Westfelt. Hur glad var du förra veckan när Armand Duplantis hoppar 6,22?
Ja, från en skala 1 till 10 så var det ju väldigt nära 10, om inte faktiskt 10, för att ett sådant ögonblick är ju alltid förenligt med att aldrig glömma, va?
Ja.
Och på det sättet han genomförde det på så var ju helt fantastiskt. Så att vi var alla glada i Frankrike den dagen.
Jag är otroligt glad att du är här. Alltså, vi har försökt få till en dejt, du och jag, hur länge som helst. Känns som att den hårdast arbetande sportsagenten, kanske inte i världen, men i varje fall åtminstone i Sverige och i Europa.
Ja, jag brukar jobba lite hårdare än Jerry Maguire, brukar jag säga, va? Nej, men jag lever ju min dröm och har gjort sen jag började med det här. Och när man då får möjlighet att, när man trodde kanske att man skulle ta det lite lugnare, så kommer det fram som en sån här kille, så har det ju bara blivit ännu roligare.
Uh-huh.
Jag har blivit äldre, men det har blivit ännu roligare.
Men alltså, när kom du på det? Att, alltså, var det när den egna karriären inte tog fart och sen tänkte att, amen, jag ska nog bli sportsagent? Hur blir man det, Daniel?
Nej, många tycker ju det skulle vara kul att bli det, men idrott är ju big business, och jag fick tag i det här när jag kom till Amerika och läste i Los Angeles på UCLA-universitetet och träffade en massa duktiga idrottsmän där, Carl Lewis, Edwin Moses och så vidare, och började tjata på dem att komma över till Europa, framförallt Sverige, och tävla i Stockholm och Malmö, när det var stora galor här också. Så då kände jag att ska jag jobba med idrott så ska det vara med sports management, inte som tränare. Och på den vägen har det blivit sedan dess.
MAI-galan.
Ja.
Alltså, du är lite som mannen som såg till att stjärnorna kom dit.
Ja, det kan man faktiskt säga, att där hjälpte jag till en hel del. Vi hade en dynamisk ordförande på den tiden som hette Bengt Bendeus, gammal kulstötare, som duktig affärsman, och fick tag i lite kapital så vi kunde köra igång. Men vi fick faktiskt hit hela världseliten år efter år ett bra tag.
Jag har sett någon fin bild på dig och Sergej Bubka, en annan duktig stavhoppare.
Ja, han har jag känt i många år, och han lyckades faktiskt också slå ett världsrekord här på Malmö stadion med 6,10. Så att det var också ett oförglömligt ögonblick. Och sen har vi hållit kontakten efter det ganska länge.
Guldsmed, läste jag. Alltså, jag hade ingen aning, men jag satt och slog det. Alltså, är du verkligen guldsmed?
Nej, jag är silversmed.
Silversmed? Topp, men då får du ändra det på Wikipedia.
Jag är utbildad till det och gick på Guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Och sen efter det så, det var därför jag kom kanske till Los Angeles, för att lära mig mer om ädelstenar. Gemologi, så jag har studerat det också, så man kan skilja en god diamant från en lite sämre. Se skillnad på smaragd och rubin och safir. Och så att det har varit min grej, och min far var i den businessen, och min farfar också. Men till slut så fick jag ett ultimatum att bestämma mig.
Var det farsan som sa att alltså, nu får du bestämma dig, Daniel?
Precis, och då var det ett svårt ögonblick. Pappa hade en rätt stor verksamhet då med juvelerarföretag och så vidare. Och det var väl en 30 anställda, och jag funderade, och så bestämde jag mig för att gå vägen med pappa, att ta över företaget och jobba med den biten. Men 6 månader efter det så sålde han företaget.
Och där stod du och bara tänkte...
Ja, han frågade i sig mig innan, men jag sa att nej, kan du göra det och få hyfsat betalt, så tycker jag du ska göra det, så kan jag leva min dröm. Kan du väl hjälpa mig komma igång lite? Och så blev det också.
Den egna idrottskarriären, där måste vi ändå toucha lite grann. Så hur duktig var du?
Ja, jag var ju extremt duktig.
Ja.
Nej, men
har du haft en bra agent på den tiden? Så?
Ja, jag var väl... Det finns nog ingen som har varit så duktig och inte tjänat en enda krona. Nej, jag var väl... började med friidrott när jag var 10 år redan, och sen i MAI, och sen höll jag igång och lyckades vinna, blev svensk ungdomsmästare när jag var 17-18 på 300 meter häck. Så att en ungdomslandskamp blev det. Och sen så tog utvecklingen liksom stopp lite. Mm. Som den gör för många, va. Och redan då kände jag att jag hade social kompetens och tyckte om att prata med folk och ville utforska saker i hela världen. Så då jag höll ändå på en natt, jag var 30 år, va? Men det var ju sammanhållningen i klubben och åka på träningsläger och träffa kompisar som för mig var det roliga då. Jag visste att jag aldrig skulle bli någon internationell stjärna.
Men är det inte just det? Alltså jag har två döttrar som har hållit på med friidrott och borta i Lomma, och där är ju inte världsstjärna, men det är som du säger, den här jag ser ju den varje gång jag höll på att lämna dem på träningar och sånt, alltså gemenskapen någonstans, liksom passionerade människor som ledare som håller på.
Ja, det är ju det, tror jag, i alla idrotter. När du kommer in i ett sådana sammanhang med en klubb och du träffar folk som tycker det är kul, så är det ju liksom det som drar mer än själva kanske viljan att nå den absoluta världstoppen. För det är väldigt, väldigt få förunnat, men det är ändå en jäkligt trevlig resa fram tills man kanske då lägger av, va? Jag ångrar inte en sekund av alla de timmar jag har lagt på idrottsplatser och så vidare, och även varit funktionär och sådana saker. Det har varit...
Om du tittar, Daniel, på dem som du har haft genom åren i ditt stall och som du har i ditt stall, alltså, kan man säga någon gemensam nämnare av de som tar sig igenom det där nyckelhålet från klubbidrotten upp och elitsatsningen, vad som utmärker dem?
Ja, alltså det är ju dels, du måste ju ha en talang, va? Det är början, men sen är det ju då den mentala styrkan, alltså huvudet liksom. Har man inte det med sig, då hjälper inte talangen. Har man bara mentala styrkan och inte talangen, då funkar det inte riktigt heller. Så det är två saker som måste liksom funka, va. Och den första stora stjärnan jag hade som slog igenom, det var ju Patrik Sjöberg. Och han hade ju både talang och mental styrka, och då blir det ju bra, va. Och sen har det ju gått i strilström med de andra svenskarna som har kommit efter det, med Stefan Holm och Kajsa Bergqvist och Christian Olsson och Susanna Kalle och så, alla väldigt
talangfulla. Alltså, du har liksom, när man läser svensk friidrottshistoria, så är det att titta på ditt CV liksom, där stjärnorna som de senaste 30 åren.
Ja, nu förbi. Talar vi ändå bara om de svenska. Det har ju varit en del andra också, som Jelena Isenbajeva som fortfarande har världsrekordet i damernas stavhopp på 5.06. Så att, nej, det har varit en resa, och sen har det varit många in between där också som kanske inte nådde lika högt, va, men ändå var i världseliten. Så att man har fått vara med om mycket och träffat många.
Men är det bara friidrottsstjärnor, simstjärnor har jag sett, du har ju Sara Sjöström i ditt stall också.
Ja, nej, det har varit en till som jag inte trodde någonsin jag skulle få lov att eller komma in i den branschen. Det var faktiskt boxaren Armand Krantz.
Hoppla!
Det ringde den journalist från Kvällsposten som hette Kent Hansson och som jag kände och sa, kan du inte hjälpa Armand Krantz? Nej, du, boxning, det är en bransch som är väldigt speciell. Och han fortsatte, och kan du inte träffa honom åtminstone? Så träffade vi Armand, jag och min kollega Stina, och världens snällaste kille, så vi kunde ju inte låta bli, utan sa
han är ju dömysig.
Ja, nej, det var helt enormt, va. Och men sen blev det väl lite overkligt när telefonen ringde en gång och sa att there is a call from Don King's office, Mr. King like to speak to you. Då trodde jag att det var någon som skämtade, va. Men så var det verkligen då. Det var ju när Arman var som bäst och skulle gå VM-match, för så att de ville undersöka möjligheten att han skulle komma med i det stället eller gå matcher i USA. Så att då gav jag in i mig någonting som jag trodde jag liksom aldrig skulle komma ur, men vi kom faktiskt ur det rätt lyckligt till slut, va. Och men branschen, som sagt, väldigt speciell.
Indy 500, vi säger Marcus Ericsson.
Ja, det är också något nytt, va.
För jag blev lite förvånad när jag såg på eran lista över klienter, ja, som du och Stina har.
Nej, det är väl det senaste tillskottet, och då ska vi hjälpa Marcus med hans mediehantering och hans hans egna sponsorer kanske i just Sverige, för att vi har ingenting med bilen och stallet att göra. Det sköts i USA. Men de engagemang han kan tänkas dra nytta av när han väl är i Sverige.
Har du varit och sett Indy 500 någon gång, Daniel?
Nej, jag har bara sett det på tv, men jag kanske ska åka över och kika nu någon gång.
Kan du få chans att dricka mjölk tillsammans med Marcus?
Så. Ja, faktiskt. Jag gillar mjölk, men jag dricker inte så mycket själv nu för tiden. För man blir, det är bättre att dricka vatten, säger de.
Till en helt vanlig dag i ditt jobb. Finns det en helt vanlig dag, Daniel?
Nej, det kanske det inte finns. Jag bodde ju utomlands i ganska många år. Jag bodde 11 år i Monaco och sen flyttade jag hem till Sverige och är bosatt i Falsterbo och har mitt kontor här inne i Malmö Arena. Samma byggnad som ni sitter i förresten, fast ett par trappor upp bara. Så att en vanlig dag när jag är hemma så åker jag in till kontoret så sitter vi här och håller på och förbereder grejer som ska ske runt om i världen för alla våra klienter. Och sen går det inte många dagar innan det är dags att åka över till Kastrup igen. Och då tycker jag det är bekvämt att bara 50 meter till tåget och 12 minuter till Kastrup. Så det kan inte bli bättre.
Hur många resdagar har du på ett år, Daniel?
Ja, det är mellan 200-220 om man räknar så.
Har du en sånt superduper bonuskort på alla flygbolagen, eller?
Nej, men den högsta statusen man kan få på Lufthansa med 4 stjärnor. Så de står upp när jag checkar in.
Ja, ja.
Nej, inte riktigt. Men, nej, men det blev så det är ju faktiskt, det har jag. Det blev så pass mycket så att det har jag samlat ihop genom åren.
Vi pratar mycket om de här världsstjärnorna liksom från början där med Carl Lewis och Bubka och company och alla som du har haft här genom åren. Men alltså, finns det några som inte blir de där stora stjärnorna som du och Stina tar er an som sportsagenter?
Ja, vi har ju folk som är i det mittsegment som man säger som behöver också uppmärksamhet och vi hjälper dem att komma ut i världen och tävla. Och därför man har tålamod. Ett exempel på det är en kille som heter Andreas Almgren som har varit lite skadebenägen. Men vi fick möjlighet och han fick möjlighet att springa i Bryssel förra året och då slog han ett väldigt gammalt rekord på 5000 som Anders Gärdrud har haft och sprang på 13.00, ett fantastiskt lopp. Så nu är han liksom med i matchen och vi tror att han kan göra riktigt bra ifrån sig här på VM i Budapest i sommar.
Hur många klienter kan man ha liksom hålla vid liv? För att det är många som pockar på uppmärksamheten. Det har ju varit väldigt mycket Armand här nu senaste tiden. Men alltså, hur många klienter kan ni hålla igång liksom?
Ja, det finns ju en begränsning. Ja, vi tar knappt på oss några nya klienter idag, va? Och det är ju klart de som är riktigt bra, de är där ju lite mer jobb att göra med kommersiella avtal runt omkring. Men och sen de som är de yngsta och de som är i mitten, där kanske är lite mindre att göra. Men det är svårt att ha så mycket att göra då om det inte är så mycket kommersiellt runt omkring det. Men de ska ändå ut i världen och tävla. Men så vi är väl ett 30-tal klienter och av dem är 10 i den absoluta världseliten.
Om vi nu tar Armand Duplantis, vad hjälper du och Stina honom med? Liksom, alltså, generellt, alltså, vi pratar om galor, sponsorskontrakt eller?
Ja, det är ju allting, liksom, hela biten, hur lägga upp säsongen och han vill, sen hans mediehantering är ju där är förfrågningar varje dag att vara med i olika TV-program och då talar vi liksom inte bara Sverige utan då är det liksom det är BBC, det är England, det är Italien, det är Amerika, det är CNN och så va. Så att, och han kan inte vara med på allt. Nej. Där måste vi göra en bedömning och där behöver han ju hjälp och veta vad är det viktigt att vara med på och vad kan jag avstå från då. Men där har vi ju lärt oss mycket under åren. Så att,
bokar du in Greg och Helena också? För jag har ju sett att de har ju dykt upp här nu lite proffsshower.
Ja, det har
vi
gjort. De, när de inte har kunnat få armen så har de tyckt att det kunde vara intressant att intervjua föräldrarna. Och då har det blivit så. Va? Så, att, så vi har ju diskussioner med den aktiva och även med hans föräldrar hur det här ska se ut. Va? Och vad han vill och inte vill och vilka branscher han kan stå bakom och inte stå bakom. Och sen måste ju idrotten liksom få det som står i fokus. Blir det för mycket annat runt omkring, det får liksom inte bli så att det påverkar hans idrottsliga resultat. Så det är en balansgång som vi sköter. Och när jag säger vi så är det då min kollega, mångåriga kollega Stina Funke. det är vi två som sitter och gör det. Hon är, sköter den mesta administrationen och jag är mer den kanske visionären som är ute och pratar. Sen får hon sopa igen de kratrarna jag har.
Hertigen från Falsterbo. Alltså, vem var det som gav det namnet, Daniel?
Jag tror det var prins Albert. När jag en gång sa till honom, någon sa, now Daniel is coming, the king of Falsterbo. No, he cannot be king. There is only one king in Sweden and that's Carl Gustav. He can be the duke. Okay. Det är faktiskt en sann historia.
Är det så?
Ja. Ja.
Hur är han, den gode prins Albert?
Han är mycket idrottsintresserad och mycket intresserad av friidrott. Och han är ju med i internationella olympiska kommittén och han har en stor del i internationella friidrottsförbundet också. Va? Och vi har ju vårt huvudsäte i Monaco, i Monte Carlo, internationella friidrottsförbundet, till skillnad från många andra som har det i Schweiz, som UEFA och FIFA och så vidare. Så att, och det är inte så stort Monaco, så han är ju väldigt intresserad att det ska funka bra för oss och så vidare. Så att han följer idrotten och friidrotten väldigt nära.
Vad är den märkligaste klient du har fått för frågan som du har tackat nej till? Eller någon märklig, vi nämnde att Armand Crunch här som du fick och som du och Stina hjälpte. Men alltså någon så här som du kan namedroppa?
Nej, det är ju många också som har varit inom andra idrotter som kanske jag är begränsat kunnig i. Vi hjälper individuella idrottsmän. Mm. Lagidrottare som fotboll, ishockey, basketboll, det är en helt annan bransch och det krävs helt andra kontaktytor. Mm. Och är du fotbollsagent så är din huvudsakliga sak att flytta en spelare från ett lag till ett annat. Sen övergår ju managementet, det dagliga managementet till fotbollsklubben. Mm. Då är inte agenten med så mycket, utan men i en individuell idrottare så är det ju varje dag nya beslut. Va?
Om någon sitter ute och tänker att ja, jag skulle kanske bli ett sportsagent. Jag har hört Daniel här. Jag har sett Jerry Maguire. Om man nu vill bli det och så tänker sig att det kanske var något att satsa på. Alltså, finns det några sådana här?
Ja, det finns ju en del utbildningar och sånt. Men det är ju bara ett första steg. Och det är ju väldigt få som liksom kommer in i det på det här sättet. Det är ju, det krävs ju. Jag tror att man måste vara dedikerad på en idrott riktigt, riktigt ordentligt liksom. Har man ett jätteintresse på basketboll till exempel så ska man utforska det så mycket man kan och försöka börja hjälpa spelare i basketboll, lära känna klubbarna och så vidare och åka på mycket mästerskap så man kommer in i den världen ordentligt. Man kan liksom inte bara tro att det ska hända. Och det är väl så det har varit för mig när det gäller internationell friidrott. Vi kan den världen, kontakten, nätet är liksom uppbyggt. Och det finns nog ingen som inte vet vem man är i den världen längre. Och sen gäller det att vara framförallt ärlig. Aldrig ha lurat någon mer än sig själv. Möjligtvis någon gång när man har trott på någonting som har kanske kostat ens land som aldrig blev något. Men det är jag ganska stolt över.
Är det idrottsstjärnorna själva eller är det mammor och papper som kommer till dig och Stina och säger att min lille duktige... Alltså hur funkar det då som när kontakten tar
så? Det är rätt många gånger så att pappan eller mamman hör av sig att de har en dotter eller grabb som är duktig på någonting. Om det är hästhoppning, segling, motocross, whatever. Så i de flesta fall är de ju ute efter pengar, sponsring för att kunna bedriva
sin verksamhet.
Ja. Och det är ju sällan vi kan ta an oss någon nya för att det är... Det klarar vi inte, va? Och det är tufft, va? Utan vår kärnverksamhet är ju matchmaking, internationell friidrott. Det kan vi på våra fem fingrar. Andra branscher är vi mindre kunniga i och då stannar vi utanför. Om det inte är en sån här kille som kanske Marcus Eriksson där vi kan använda vår logistik redan idag som vi har, va? När det gäller mediehantering och de bitarna och de kontakter vi har med svenska företag, internationella företag.
Blir du aldrig trött, Daniel? Jag tänker liksom att kan man hålla på hur länge som helst?
Jag undrar själv hur länge det går, va? Men någon sa till mig, det är många som pensionerar sig när de är 60 och börjar spela bol. Nu spelar inte jag golf, ju, men de säger ju så länge du kan jobba, du håller dig i huvudet friskt, va? Och är med. Va? Och jag upplever ju inte att jag jobbar på det viset. Nej. det är som du sa till mig, du har kul på jobbet.
Ja.
Så att då känns det inte konstigt. Det är klart, hade man jobbat och slitit ut sig på ett sjukhus eller i någon fabrik eller så, då är det nog en fröjd att få sluta lite tidigare och kunna ta det lugnt, va. Men här är det ju bara liksom, det är kul hela tiden tycker jag.
Vad är du mest stolt över alla de år du hållit på, ända sedan dina egna stapplande steg som friidrottsstjärna i sitt vardande till där du är idag, Daniel? Alltså, vad är du mest stolt över?
Ja, att jag har vågat pröva nya marker, vågat röra på mig, vågat flytta, vågat bosätta mig på andra ställen för att liksom ta det här ett steg till. Och sen som jag sa till dig tidigare, att vi aldrig har fört någon bakom ljuset. Vi har varit ärliga och schyssta. Jag tror inte det är någon i friidrottsvärlden som kan säga något ont om oss eller säga att vi har farit med osanning och så. Det är jag mest stolt över.
En ledig dag, typ alltså när du inte sitter här och har sprungit upp på kontoret och emellan resor, alltså när du får en helt Daniel-dag, vad gör du då?
Ja, då är jag kanske hemma i Falsterbo. Då stannar jag där och tar någon härliga promenader, går ner i hamnen och kanske tar en lunch eller på kvällen kanske en öl och bara känner naturen, går på gymmet ett tag och ja, när jag lever ett sånt liv som jag gör, så tycker jag det är skönt att komma från storstaden. Bara vara hemma liksom. Jag behöver inte sätta mig i plan och åka till Mallorca.
Nej.
Då känns det
mer som jobb kanske, eller?
Ja, det blir det. Nej, då är det skönt att vara hemma. Alltså, det är så mycket resor som kommer ändå. Alltså, att jag tycker det är skönt att vara hemma också.
Jag vet ju att du lyssnar på Retro FM. Alltså, om du tänker dig att du sitter i en bil, Daniel, och CD-skivan har fastnat i CD-spelaren på den tiden det fortfarande fanns skivor och inte vi streamade.
Ja.
Och du kunde bara spela en enda låt, den har hakat upp sig. Om vi ska börja säga en enda låt som Daniel kan lyssna på, auto-repeat.
Hey, det är med Bee Gees och Barry Gibb. Heter den Too Much Heaven, eller?
Ja. Oh.
Den kan jag köra repeat.
Ja.
För att det är liksom bara, wow, den blir aldrig dålig.
Nej, eller hur? Daniel Westfeldt, vi tar och lyssnar på Bee Gees och stort tack för att du kikar förbi.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.